Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej och välkomna till det tredje avsnittet av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag gästas jag av polisen Ted Eriksson som blev utsatt för en plötslig händelse som faktiskt kunde ha lett till döden. Var försiktiga där ute och ha en trevlig lyssning. Välkommen till Snutsnack, Ted Eriksson.
Tack så mycket.
Hur står det till?
Ja, det är mycket bra.
Det är ju bara tredje avsnittet av Snutsnack, men du är den yngsta polisen. För när började du polisskolan?
Jag började 2012 och var klar sommaren 2014, så ändå hyfsat färskt.
Mm. Hur var det kring tanken att börja jobba som polis då? Var det någonting du hade velat göra som barn eller...?
Alltså när jag var yngre så jag är uppväxt med pappa som är polis, så det har alltid funnits väldigt nära, men det var liksom ingen pojkdröm. Jag ville bli läkare när jag var yngre.
Okay.
Och sysslade mycket med teater, och så när teatern kom in då ökte läkarjobbet bort, för då hamnade plugget lite i efterhand där. Då var det mycket stå på scen och sjunga och lite sådär.
Okej. Okay.
Men sen kom det ändå liksom när jag blev äldre att med polis, pappa, det är en bra kar och han trivs alltid på jobbet, så att nu får vi testa polis här.
För det var ju så att min pappa jobbade också som polis, och jag tror att för mig var det ju så att då visste man i alla fall, det var ju en väldigt vettig person. Pappa var ju en väldigt vettig person och han jobbade som polis, och för mig var ju det en garant för att poliser var kloka.
Precis. Mm, jag tänker samma.
Var gick du utbildningen då?
Jag gick faktiskt distans, men då den är knuten till Stockholm. Mm. Så vi var en vecka, eller fem veckor per termin ungefär, var vi uppe i Stockholm och gjorde lite praktiska saker. Annars så här är vi fritt nere i Skåne då. Några lösa distansstudenter nere i Skåne. Med våra lärare där.
Men jag tror att många som lyssnar tänker, va? Kan man läsa polisutbildningen på distans? Men hur funkade det för dig då?
Ja, men det funkar väldigt bra. Jag hade gått andra utbildningar tidigare. Jag började skolan när jag var, ja, jag var 27 eller någonting. Så att för mig var det ganska skönt att slippa det här korridorboendet. Och, ja, jag hade ju själv disciplinen och köra liksom. Så det funkar väldigt bra. För där var några yngre också, men... Det är en bra utbildningsform för kanske de som har barn och de som inte kan flytta. Så att det finns fortfarande, jag vet inte exakt hur det är, men det finns absolut distansutbildning.
Mm, och det kan vara något att tänka på dig som lyssnar som kanske är intresserad av polisyrket men känner att du av någon anledning inte kan röra på dig. Så finns det distansutbildning. Men hur gick det då med till exempel praktiska övningar? Jag tänker på skytte och kanske lära sig polisgrepp. Vad gjorde ni det?
Ja, men skyttet det körde vi i Lund med vår skytteinstruktör där, och sen körde vi självskydd i Hörby. Så att, och Hörby det är mitt i Skåne, så där blev det bunkaslagsmål, höll jag på att säga, men det var kul i en brottningslokal där.
Okej. Mm. Ni fick se Skåne i alla fall.
Vi fick se Skåne lite överallt, och bilkörning i Helsingborg, så vi flackar runt överallt.
Var är från Skåne är du själv då?
Jag är från Ystad, ligger längst ner.
Längst ner.
Mm.
Den skånskaste skånskan.
Precis, Solkusten.
Men var jobbar du nu någonstans?
Nu jobbar jag här på Norrmalm, som dock ligger på Kungsholmen.
Precis, och vi som är gamla Norrmalmspoliser, vi hånar ju såklart det här nya Norrmalm som inte ens ligger på Norrmalm. Men det är okej, ni får kalla er för Norrmalm eftersom det kräver sina poliser att säga att man jobbar på Norrmalm.
Ja, och jag som skåning, jag tänkte, ja, men det är väl på Norrmalm. Och sen det var nästan först nu när du sa det, fast det är ju inte Norrmalm. Nej, just det är Kungsholmen.
Jag undrar varför man egentligen behåller namnet Norrmalm när det inte ligger på Norrmalm. Men det kan vi fråga någon annan.
Precis.
Det kan vi fråga någon annan. Trivs du med ditt yrke?
Ja, men det gör jag. Trivs mycket bra. Det är spännande, kul och vet aldrig vad som ska hända.
Nej.
Men det är tur det.
Ibland är det tur det.
Mm.
Jag har ju bett dig, precis som mina andra gäster, att du ska ta med en historia som har påverkat dig. Berätta vad...
Mm. Ja, jag tänker berätta om historien här som hände väldigt nyligen, den 31 augusti på Medborgarplatsen. Mm. Då jag blev knivhuggen i nacken. Så att det är den historien jag ska berätta.
Vad är det här för dag? Vad händer? Vad händer när du kommer till jobbet? Vad vet du att du ska göra? Berätta.
Jag vet då att jag och min kollega från Norrmalm, då jag och Marcus, vi ska köra då till Södermalm och träffa Niklas och Linus som är från Södermalm. Mm. Och vi ska då hålla koll på en sittdemonstration på Medborgarplatsen som har varit en längre tid. Men det är hur lugnt som helst. Och det handlar om då om ja, utvisa flyktingar från Afghanistan då i detta fallet. Men det är hur lugnt som helst. Vi ska bara se till så att det är ordning reda, att ingen attackerar dem och att de håller sig innanför sina regler. Så vi ska mer eller mindre vara på torget och hålla koll. Och det är mitt på dagen. Mm. Så vi tänker att det blir en lugn dag på jobbet.
Mm. Vilken tid började du jobba den här dagen?
Vi börjar klockan 8. 8 tror jag det var.
Mm.
Mm.
På morgonen?
På morgonen där, ja. Så vi skulle befinna oss där klockan 9 och prata med de som var på torget så här. Men som sagt väldigt lugnt. Och det var ju en regnig torsdag tror jag det var, om jag inte minns fel. Jag satt där i polisbilen då, jag och Marcus, och skickade ett sms till min brorsa och en kompis som precis har börjat polisskolan här i Stockholm.
Mm.
Att jag sa, ja, vi sitter här på Medborgarplatsen när vi ska bevaka den här demonstrationen. Men för mig var det ingen demonstration, det var bara ett antal personer som satt och var lite trötta på en trappa.
Ah.
Så jag tänkte lite, vad gör vi här egentligen? Ska vi inte jaga tjuvar egentligen? Så jag skickade till dem, det här kommer bli en lugn dag. Vi hörs lite senare, så tog jag en bild på mig och min kollega när vi satt i vår polisbil där. Men det blev ju inte så lugnt den dagen.
Nej, vad händer?
Ja, det är ju så att Niklas och Linus, Södermalms kollegorna, de stoppar en bil i höjd med, eller på Götgatan i höjd med Björns trädgård. För att den var avställd och det var något fuffens med köraren, men inget speciellt sådär. Så vi gick, jag och Marcus ska bort där och ska hjälpa dem med lite slagningar. Vi har lite kontrollfrågor i telefon och sånt där, och deras telefon funkar inte. Så vi går bort där och hjälper dem då. Sen är vi klara med det, så de ska bara prata med gränspolisen, Södermalms kollegorna. Så jag och Marcus tänker, ja, men då bladar vi lite, vi alltså fotpatrullerar ner söderut där på Götgatan. Så ja, men vi ses sen liksom. Och vi vänder på klacken, går söderut då. Och efter en 20 meter, 30 kanske, så känner jag liksom någon extremt kraftig smäll i på högersidan av nacken. Så jag stapplar fram. Och det gör ju extremt ont att tänka, vad i 17 var det där? Första tanken var, Marcus, vad fasen gör du?
Alltså som att din kollega skämtade eller någonting?
Precis, det var min absolut första tanke att min kollega skämtade med mig. För han var den enda som fanns i min absoluta närhet.
Mm-hmm.
Så vi hade inte sett någon annan. Så det bara kom. Men precis alltså sekund, tusendelar efter, så förstår vi att det är en tredje person inblandad också. Som figurerar med oss och med kniv i hand. Och Marcus, han börjar skrika ju allt om det där polisiära. Lägg den ner, släpp kniven, jag skjuter. Och det blir liksom smått kaotiskt där. Och söderkollegorna hör ju vad som händer. För de är ju bara 40 meter bort åt andra hållet.
Just det. Men vad händer i ditt huvud här nu? Du hör att Marcus skriker, släpp kniven, ligg ner. Alla de här polisiära grejerna som man har lärt sig. Var befinner du dig i dina tankar? Har du förstått vad som har hänt då? Eller?
Alltså, när jag har stapplat ner här då säger jag något i stil med att, alltså, när jag ser kniven där, han tänker jag, alltså han högg mig. Han högg mig, fan mig. Säger jag liksom lite rakt ut. Och Mackan är något i stil med, han ska inte komma undan. Han ska inte komma undan, jag tar honom. Och det blir en liten kort ögonkontakt där mellan mig och Marcus. Och jag vet inte hur pass skadad jag är. Jag bara lägger ihop ett och ett att extrem kraft, en kniv och att jag stapplar fram där. Jag vet inte riktigt om jag vågar röra mig. Det kanske börjar spruta blod ur halsen. Och,
just
det. Men jag vill inte sitta kvar. Så jag tar mig dit där de springer då in mot Björns trädgård. Och han blir ju gripen där. Och jag hjälper till så gott jag kan. Men jag säger det, så jag har blivit huggen. Jag måste ha en ambulans. Och det börjar pratas på radion där. Man hör ju alla bilar som lägger på sig. Och alla kollegor som börjar närma sig. Så att jag kom inte ut på radio. Men jag hörde att en kollega hade sagt att vi måste ha ambulans hit här.
Så du förstod att en ambulans var på väg då?
Ja, jag...
Men hade du ont?
Alltså, vi då precis vid träffen, då gjorde det fruktansvärt ont. Sen så kom ju allt adrenalin och jag var inte 100% säker på att jag verkligen blivit huggen förrän när jag stoppade in handen in under skyddsvästen och liksom skjortan där.
Mm.
När jag ser liksom blodet då.
Just det.
Då förstår jag verkligen liksom att det här är inte bra. Nej. Detta är inte bra. Och då tänker jag liksom, alltså, det här kan ju vara kört. Alltså nu ska jag började jobba i Stockholm för ett år sedan. Ska det bara bli ett år? Ska jag sitta här och dö här i Björns trädgård?
Han du tänker så?
Så ja, det var det jag tänkte när jag satte mig där på knä. Mina kollegor hjälpte mig. Jag tänkte, och det är inte ens fint väder.
Tänkte du så?
Jag tänkte, alltså, det här är ju...
Ska jag dö när det regnar?
Ja, det är en riktig skit då. Alltså det är den sämsta dagen. Och i Björns trädgård, jag är till och med Norrmalmspolis. Och inte ens det, jag jobbar på Kungsholmen. Nej, men det var många tankar där.
Men hade du någon gång funderat på när du gick utbildningen eller kanske innan du sökte polis att du kanske skulle kunna bli utsatt för så pass mycket våld att du skulle kunna förlora livet?
Alltså man har ju tänkt tankarna, absolut. Men man tänker att det kommer inte gå så långt, för man kommer ju ha i varje fall alternativ att antingen skydda sig eller fly eller gå till motattack.
Mm.
Och då tänker man de tre alternativen, då kommer man ju klara sig.
Mm.
Sen vet man att trafiken är väldigt, väldigt farlig. Men man tänker att man kommer klara sig, för att tänka att man ska avlida i tjänst. Man stoppar nog precis innan.
Mm.
För annars så blir det ju väldigt, väldigt svårt att gå till jobbet.
Mm, jag förstår. Men nu sitter du där, det är en taskig dag. Du har blivit knivhuggen i nacken och du känner att jag kanske, det här kanske är det sista jag ser.
Mm.
Vad händer då?
Ja, när kollegen då upptäcker det här också, då blir du av med alla kläder för att stoppa blödningen då. Och då tänker jag först liksom, nej, 17 också, där hade jag min telefon i fickan. Jag måste ju ringa liksom pappa och brorsan och mina kompisar. Jag måste bara säga någonting att tack för det som har varit, men där går kanske åt skogen. Jag vill bara liksom höra deras röst och att ändå att några sista ord liksom. Det var det jag tänkte. Det var så konstigt när jag bara, nej, telefonen är borta. Alltså men sen gick de här tankarna över när jag kände att det här är nog ganska bra, för min kollega började känna och klämma på mig överallt på hela överkroppen.
Okay.
Och han sa lite, jag ber om ursäkt här till att jag klämmer lite så här, jag måste bara känna så att du är okej. Så jag bara, ja, det är bra, det känns tryggt här, för att han kände just att det inte finns andra skador på mig.
Just det.
Och då började liksom det här tryggheten ändå komma, det forsa in poliser och jag tror det var Martinsson eller en polis kom där på cykel och bara slängde den. Han var en områdespolis eller cykelpolis där och kom och var nog först på plats där. Och sen bara välde in kollegor. Och det känns väldigt tryggt. Jag tänkte, visst det är en polisbrist, men tänkte här var det ingen polisbrist på medborgarplatsen idag. Och då kom liksom tryggheten. Och då blev den här rädslan för livet, det gick över mer i att... att jag blir arg att det har hänt mig och även mina kollegor, att ska inte vi kunna jobba på ett normalt sätt utan att vara oroliga för att vi ska bli påhoppade på detta viset.
Men det hade inte hänt någonting innan då, att ni hade inte träffat på den här personen innan när ni jobbade, ni hade inte samtalat med den här personen?
Nej, inte alls. Vi hade inte träffat han, inte pratat med honom, från en blixt från en klar himmel. Ingenstans.
När kommer, hur länge dröjer det tills ambulansen kommer då? Och hinner du sitta och tänka? Och vi, som saknar du ambulansen så att säga? För det, kollegorna hjälper dig, men vill du ha mer vård från vårdpersonal, eller hur kände du?
Jo, men man väntar, man satt där och kikade ut och tänkte, när kommer ambulansen? Jag vet inte exakt, men det tog nog en 5-6 minuter. Alltså, ibland kan det hamna i trafik och så här. Och kollegan då höll ju där Niklas då på axeln. Och sen så sa han, jag måste bara kika och se hur skadan ser ut. Så jag bara, ja, gör det. Och så hörde jag liksom att han tittade, och sen hörde att han, det ser okej ut. Ambulans, var är ambulansen? Ja, ingen fara, det löser vi, det löser vi. Åh fan, är ambulansen? Så det var liksom, jag hörde att det var ganska...
Ja, okej, han försökte lugna dig, men du hörde på hans när han ropade att det kanske inte var så bra ändå. Då.
Nej, men sen i och med att han kände på mig, så jag kunde ju röra axeln och så det kändes ändå under kontroll, absolut. Mm. Och sen kom ambulansen och det kändes skönt, och insatsstyrkan kom förbi, om det var paketen, och insatsstyrkan, så satt jag redan på båren där, och så kom det fram någon stor, stark insatspolis. Han bara, hur är det med dig? Jag bara, jo, det är bra. Han tänkte, vad ska jag nu göra? Så han hade en sån här mössa då. Så han bara satte en mössa på huvudet. Här har du så inte fryser. Så, men det kändes, det var rätt roligt. Så jag vet, jag stoppade ner den i benfickan. Tänkte, ja, men det här ska jag spara. Så man fick av insatsstyrkepolisen. Så att det var för han tänkte, ja, men så han inte fryser liksom. Så att han gjorde en bra grej där. Så att det var kul.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag tänker på att du säger att det tog 5-6 minuter för ambulansen, och då vi är ju i Stockholm. Jag menar, hade det här hänt då kanske på landsorten någonstans, så pratar vi inte om 5-6 minuter, utan då pratar vi om betydligt längre tid. Blödde det ymnigt från det här såret, eller kunde inte du se det kanske från det var i nacken, men blödde du mycket eller?
Det var ju när jag hade in handen här och tog ut handen. Det var liksom som den här Ivanhoe-film när svärdet har gått in i magen och så kommer liksom. Sen vet jag inte hur mycket, alltså det var handen var röd när jag tog ut den. Just. Och det hade runnit lite längs axeln. Och sen tryckte vi ju ganska direkt. Så att det pumpar ju inte. Och det Nej. Var ju tur det, för då hade jag inte klarat mig.
Nej.
Så att jag hade ju en extrem tur då. För att det gick ju igenom muskeln ner i en ryggkota. Så det blev fraktur i den. Och sen så petade hål på ryggmärgen. Så att alla som kan anatomi vet ju att det var extremt på håret där.
Men beskrivningen då att få kallt stål i kroppen var mer som en smäll egentligen då?
Som ett jättekraftigt slag. Men jag hörde ju en, liksom, något sånt där zitt, något konstigt ljud. Men det var liksom mer som en smäll. Man har ju hört den där, man pratar med folk som blivit knivhuggna och så här, att de inte har märkt att de har fått något värst föremål i sig. Så att, det känns märkligt, men man, det blev mer som slag.
Vet du vad det var för typ av kniv det här?
Jag vet ju vad det är för en, men i och med att det här fortfarande rättegång och så här så...
Men vet du hur djupt det gick ungefär?
Nej, det var ju in i, uppe här vid nacken och sen så in i den här översta brösttryckskotan, så jag vet inte exakt, men det återstår väl att säga, men det var tillräckligt djupt för att vara allvarligt, men inte tillräckligt för att vara dödande. Så att jag är glad att det inte var djupare.
Sen kommer du in till sjukhuset och får du tag i telefonen och ringer pappa, eller vad gör du?
Ja, efter att jag har fått vård av läkare och sjuksköterskorna, och de stod där som sådana här barbapappa och väntade liksom med sådana här, så det var rätt märkligt att säga. Men till slut när jag var ihopstyrd och det var stabilt, då fick jag ringa till min pappa då, och det kändes ju väldigt bra.
Vi pratade med, i första avsnittet pratade med Anders som fick en, han var ju med om en händelse som inte han blev utsatt för, men han blev liksom väldigt chockad efteråt. Kände du någon sån här chockkänsla att, att du började skaka, eller upplevde du någon form att du, av chock?
Nej, alltså jag har, det är ju jättemånga tankar och drömmar och så här. Sen chocken här att, att jag har liksom har blivit så okontrollerat, att jag inte kan styra mig själv riktigt över känslan. Så det har inte riktigt, det kan ju komma, det vet jag inte. Men inte riktigt i den bemärkelsen, men det är mycket, mycket tankar. Men jag vet om att Anders där, han berättade att han sa det när han upplevde det här. Är detta en värld som jag vill vara med om? Liksom det här för mycket ondska. Kommer ihåg att han sa, och det tänkte jag när jag gick på polisskolan, speciellt när vi var på med dödsfall och vi var inne på det här med obduktioner och folk som blivit skjutna och så här. Och då tänkte jag, alltså vill jag verkligen utsätta mig själv för det här? Vill jag se det här? Är det värt det? Finns det inte bättre saker i livet att göra än att syssla med det här? Så att de tankarna hade jag också, eller har fortfarande liksom, hur mycket man kan utsätta sig själv för. Men det blev lite att...
Vem var den här? Har du fått reda på? Nu har det inte varit rättegång och det är väl nu i november-december, eller?
Det blev väl förhoppningsvis i november. Vi får hoppas det.
Vet du vem den här gärningsmannen är? Och vad tänker du? Vad tänker du kring den här personen som har gjort det här mot dig? Har du, känner du någon form av hat? Känner du, vad känner du?
Alltså, jag har inte valt att tänka så här jättemycket på honom, för jag har haft så mycket annat och... tänka på mig själv, trösta familj eller lugna och prata med kollegor. Så att jag har inte ägnat så mycket tid åt honom. Visst, jag känner ju saker för honom, men jag har inte riktigt, jag vet inte riktigt vad jag känner. Jag går inte runt här och hatar den här människan, för att jag vet inte vem det är. Sen känner jag liksom någonting ligger över en, liksom något, som något blött täcke som man brukar säga liksom. Mm. Någon viss nedstämdhet blir det när man tänker på han och händelsen. Men jag hoppas bara att han inte ska kunna få göra detta mot någon annan. Sen får domstol och sånt göra precis vad de vill, så länge inte han gör samma sak mot någon, så är jag nöjd. Mm. Så det är det jag tänker.
För det här är ju ett yrke, att jobba som polis, så är det ju faktiskt så att många tycker att du är ett svin, och de känner ju inte dig, men det är ju bara att du står där i den där uniformen, så är du ett hot.
Mm.
Vad skulle du säga till personer som känner så, och kanske kände den här personen, nu vet vi inte det, men kände sig kanske på något sätt hotad av dig?
Ja, alltså, jag är ju i den uppfattningen, och det är ju så att vi poliser, vi är ju en förlängning på samhället. Vi måste ju kunna jobba och göra vårt jobb för att andra ska känna sig trygga. Och polis och vi ska ju synas även när det inte har skett brott. Och vi ska liksom vara där som folkets storebröder eller storasystrar, om man kan säga så. Någon som ändå kan lägga armen om oss här. Men när våldet eskalerar så blir det svårt för oss poliser också att lita på alla människor. Så det blir ju katastrof om inte människor litar på oss. Då kan inte vi lita på människor i sin tur. Så det är det vi får hjälpa så tillsammans. Liksom. Så att man ska kunna gå fram och prata med polis och fråga saker och få stöd och råd. Så hjälps vi åt, och det är så det bör vara.
Men hur kommer du att jobba i framtiden då nu? Hur kommer det här att påverka dig? Jag menar, du har ju ändå blivit attackerad med kniv bakifrån. Jag menar, hur lätt är det att gå till jobbet och veta att det kanske kommer en kniv när som helst i nacken?
Ja, just de tankarna, där måste man ju tänka logiskt och realistiskt. Jag tänker hela tiden på att det kan ske, men sen puttar jag bort att sannolikt mässigt så kan det liksom inte ske. Att det blir träffad av blixten två gånger, det är ju ytterst sällan. Men visst har man ett annat förhållningssätt, även kollegorna också, att man väljer vad man, hur man visar ryggen och hur man blottar sig helt enkelt.
Mm.
Och det är viktigt. Man glömmer ibland bort det här säkerhetstänket.
Det är ju väldigt viktigt när man går utbildningen att man man ska tänka på sin säkerhet också, men det blir ju också kanske mindre avslappnat när man rör sig bland människor och man hela tiden 100% alltid ska tänka på sin personliga säkerhet.
Ja, men det är ju det här också. Som sagt, vi vill ju vara också tillmötesgående mot, mot människor.
Mm.
Och vi vill liksom, vi kan inte gå runt och vara helt stela hela tiden, men det är det jag menar, att det här våldet måste också minska mot oss. För då kan vi också trappa ner lite. Vi är såklart på vår vakt. Men det kan ju vara kanske lagändringar också. Det här med våld mot blåljuspersonal som man diskuterar. Och det hoppas jag verkligen att det kan.
För det har ju eskalerat enormt. Om jag jämför bara från när jag hade jobbat kanske 3 år som dig. Det var inte på det sättet. Hur ofta möts du av våld, tycker du, som polis i din dagliga tjänst?
Alltså det... När det handlar om fylleri och helger och så här, då möts man ju med våld nästan hela tiden, mer eller mindre. Sen gäller det för oss polis också att minska det och snacka lite först också. Men ibland går det inte att prata med folk, så är det ju. Sen som sagt, vi behöver inte gå in på det, men jag lyckades inte, men det var en gärningsman bröt ju näsvingen på mig när jag är i Trelleborg när vi ett inbrott, så jag fick en vinkelslip slängd i ansiktet. Men det får vi nog ta i en annan podd, men så det kan gå, man måste vara på sin vakt hela tiden.
Jag kommer, min pappa sa lite till mig, du får räkna med att du kommer åka på stryk, sa han. Ja. Och det stämde ju, och det tror jag de flesta poliser har fått sig en vinge, eller sådär. Och det är kanske man har varit slarvig någon gång och inte riktigt varit på sin vakt, men det kan ju absolut hända. Är det några i din närhet som har sagt så här, men Ted, nu vill jag att du slutar jobba med det du jobbar?
Nej, det är faktiskt, det är ingen som har sagt det rakt ut, det är det inte.
Inte ens mamma?
Mamma har väl kanske sagt det med andra ord. inte att jag ska sluta, men det kanske finns andra saker att göra här i livet. Men hon stöttar mig också i polisarbetet.
Mm.
Och hon vet också innerst inne att ytterst sällan man ändå råkar så här pass illa ut, tack och lov.
Mm.
Riskerna finns ju såklart. Men så är det.
Men nu är du tillbaka på jobbet.
Nu är jag tillbaka på jobbet.
Hur känns det då?
Ja, det känns jättekul. Speciellt att träffa kollegorna, för att det är ju en stor sammanhållning inom polisen, och så måste det vara. När det händer sådana här saker, då har vi ju varandra. Det är bara vi som vet riktigt hur det är.
Mm.
Och det är viktigt att vi stöttar varandra, och det känner jag att jag har fått 100%. Och då tycker jag det är kul att kunna visa upp mig också, och att... Ja, det är lite klyschigt, men tillsammans så är man stark liksom.
Mm. Mm. Och det är en stor fördel, framförallt om man jobbar i en stad där det finns lite poliser. Som du berättade, att ni tryckte på larmknappen och sen så var det blått i hela Björns trädgård.
Mm.
Och det är såklart en trygghet att jobba i storstad. Jag hoppas att jag kommer få möjligheten att prata med någon som inte jobbar i en storstad.
Mm.
För trycker man där på knappen, då händer ingenting. Då kan man bara trycka och trycka och trycka, och så kommer det inga alls, för man är den enda bilen och den nästa milen.
Så det är
en klar fördel med att jobba i en storstad.
Verkligen.
Så kåranda för dig, som man kan läsa om i tidningarna till exempel, när man pratar om polisiär kåranda, vad tänker du på då om man säger kåranda?
Men jag tänker på, alltså det är något positivt. Att man backar upp varandra, man är ärlig mot varandra, man stöttar varandra. Och sen betyder det inte att vi håller varandra bakom ryggen. För vi säger även till om det är någonting som blir fel. Så att det är också viktigt att skilja på.
Mm.
Att vi står ihop för varandras värderingar och vägleder varandra. Och det är ytterst viktigt, så att inte man tror att vi mot dem.
Mm.
Så är det ibland, och så måste det vara ibland när det är väldigt extrema situationer.
Mm.
Men vi gör vad vi ska, och vi vet vad vi ska, och vi vet när det blir fel. Men vi försöker alltid göra rätt. Vi är trots allt poliser, och vi vill göra rätt, och vi vill, vad sa man innan, det var när du jobbade,
hjälpa, skydda, ställa till
rätta. Ja, det är ju betydligt bättre än det som är nu.
Jag hade någon stand-up om det när jag sa hjälpa, skjuta, ställa sig inför rätta. Det blir ju fel. Men jag har i den här podden också pratat lite om underhållning, och jag har pratat lite om film och så. Och jag vet att du Du har ju gått en skådisutbildning och du har också spelat polis på film.
Ja, jag har ju faktiskt inte spelat. Jag har jobbat som assistent åt en polis, den här Kenneth Branagh, en engelsk skådespelare som spelar Wallander.
Så var det,
Så jag var hans assistent där under de säsongerna. Han var härjade runt i Ystad i Skåne. Sen har jag spelat lite andra roller, men polis har jag inte fått äran att spela. Får jag bara agera varje dag nu.
Ja, precis. Ja. Tror du att, jag har ju en tes om att en duktig polis har ett uns av god skådespelare i sig. Kan det ligga någonting i det?
Ja, men det tycker jag, för att det handlar ju ofta om hur vi beter oss också mot dem vi möter. Vi vill ju gärna få dem dit vi vill. Och vi gör det på ett bra sätt om vi ljuger bra. Men han eller hon tror att vi verkligen gör det för deras skull. Men vi gör det för allas skull, om jag säger så. Och då är det viktigt att kunna ta på lite teatermasken, lite gameface där. För att få dem dit vi vill. Så det tycker jag, det tror jag är en väldigt bra egenskap. Och vi poliser är oftast ganska bra på att spela ett spel. Men det gör vi som sagt inte för att ljuga för folk. Det gör för att vi ska få dem dit vi vill.
Nej, just det. Jag tänkte på när du ljuger. Menar du att du ljuger din sinnesstämning då? Eller menar du att du ljuger verkligen? Eller vad?
Nej, sinnesstämningen mer. Det är lite som du och jag diskuterade innan. Lite. Ibland är man ju superirriterad på en människa som kanske gjort något väldigt allvarligt. Men för att få han oftast då dit vi vill, kan vi ju inte lägga oss på samma nivå. Då kanske vi får vara lite, ja men nu löser vi det här. Fast egentligen vill man göra någonting helt annat.
Just det. Man får helt enkelt spela glad fast man inte är det då.
Precis.
Vid något tillfälle. Mm. Ja, men det kan ju stämma. Men kollar du på polisserier eller så? Är det något som du gillar eller som jobbar som polis själv?
Ja, men det gör jag. Jag tycker om polisserier och polisfilmer och så här. Och den här favoritscenen är ändå den här True Detective med den här Matthew McConaughey och Woody Harrelson. Den är ju riktigt bra.
Varför skulle du rekommendera den? Jag har inte sett den faktiskt, men jag har hört att den ska vara bra. Men varför rekommenderar den?
Ja, men den är väldigt, väldigt mörk. Jag gillar mörka serier, och sen Seven är också en bra mörk film. Men alltså den är fantastisk manus där. Och jätteskickliga skådespelare. Så att ni som inte har sett den här True Detective måste göra den. För att du vet, Woody Harrelson säger i början av scenen, det är någonting han frågar då sin kollega Matthew McConaughey, do you think you're a bad man? Och så svarar han någonting i stil, yeah, sometimes I am a bad man, but bad men like us need to exist to keep the other bad man from the door. Något i den stilen. Jag skrev inte manuset, därför så blev det lite så dåligt, men ungefär sådär. Så bad men behövs för att hålla andra busar borta från dörren. Och det var tydligen.
Okay. Men känner du dig som en bad man?
Nej, det gör jag inte, men vi har ju alla våra olika roller inom polisen, så ibland måste vi ju vara hårda också.
Så stämmer det här med good cop, bad cop?
Till viss del, absolut. Det gör det. Vi måste sätta hårt mot hårt ibland. Och om vi väl måste vara hårda, då är det vi som ska vara hårdast.
Okay.
På ett schysst sätt.
Hårda på ett schysst sätt. Stort tack Ted för att du ville vara med och berätta om den här händelsen som man förstår. Påverkar en att bli huggen i nacken av en helt okänd person. Lycka till i ditt fortsatta arbete som polis.
Tack så mycket.
Tack. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Snutsnack. Jag skulle vilja pusha för Snutsnacks Facebook-sida. Där kan du gå in och ge feedback, kritik, kanske komma med förslag på någon som du skulle vilja ha som gäst i podden. Jag heter Hasse Brontén. Mig hittar du på Instagram, Twitter och också på Facebook. Var försiktiga där ute och ha en bra dag.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.